Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefte.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, då säger vi välkommen till podcasten Islossning för 11:e gången. Och den här gången nära slutspel har vi ingen mindre än Robert Olsson på besök. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, Arvid, dags att grilla Robban lite grann. Du får börja med lite faktafrågor.
Ja, det blir väl inte så mycket grillning. Men det är kul att du är här så här att tätt in på slutspel. Vi kan ju säga att det är en dag till kvartsfinalen drar igång nu när vi sitter och spelar in där. Men jag börjar med lite fakta. Vi tar ditt fullständiga namn. Vi börjar där.
Björn Robert Olsson.
Och du kallas ju för Robban. Är det liksom ett smeknamn du har haft hela livet eller har det funnits andra?
Åh, jag har haft många namn. Jag skulle nog säga att mina barndomskompisar kallar mig Olle. Mm. Mina paddelkompisar kallar mig Umberto. Och ibland är det också Bobby när sådär, men väldigt ofta Robban.
Okej. Hur ser familjen ut?
Fru och en dotter på min dotter Alice är 9 år och min fru heter Irene. Hon jobbar på ett företag som finns i stan, men hon är knuten till företaget i Stockholm, som flyger ner en dag i veckan och jobbar där. Mm.
Och så har ni väl en hund som ingick i Skellefte-paketet, eller hur var det där?
Just det, hunden. Ja, men vi har en hund. Hon heter Bianca. Hon fyller 2 här i vår. Så hon är med i Skellefte-paketet.
Ja. Du, moderklubb?
Djurgårdens IF.
Mm. Bra, kanske inte alla som vet om det. Så att det är bra att få med det. Har du någon idol?
Jag gillade Barack Obama när han var president för USA. Om man får, så här, som vuxen har man ju knappt några idoler. Men jag tyckte det är sällan man ser en bra människa på ett sådant högt ämbete. Så det kunde jag ändå uppskatta, att mänskligheten kunde hitta en bra människa på ett högt ämbete. Och jag gillade Barack.
Mm. Två sista frågorna. Favoritmat och favoritmusik. Får ta dem i vilken ordning du vill.
Ja, men favoritmat är ju egentligen den här hemmagjorda kebaben jag gör med. Den gör jag ju med lövbiff och strimlar och sådär. Så det är i pitabröd som jag gör på mitt sätt. Så den just nu är det favoriten. Och vad sa du, musiksmak? Mm. Nej.
Ja, någon favoritmusik, artist eller band eller sådär. Eller stil eller?
Mm. Jag lyssnade och har lyssnat väldigt mycket på svensk musik här ett tag och lite olika. Jag tycker de svenska tjejerna, jag gillar Maggio, tycker hon är bra. Jag tycker att Miriam Bryant är bra. Jag tycker att hela den svenska tjejgänget här med Molly Sandén och de gör det bra. Tittar jag lite på amerikansk musik skulle jag säga Rihanna. Jag tycker att hon är vass. Mm. Så att där är det någonstans.
Mm. Ja, men du, tack för det. Det var faktakollen över.
Precis. Vi ska börja med att prata lite grann om säsongen, hur den har varit från hösten och fram till nu. Det är din andra säsong i AIK och det är ju ingen tvekan om att ni har tagit steg i år. Ni slutar 2 i serien, går till CHL-kvartsfinal, men så här lite i efterhand kan man säga att stolpe ut, det hade till och med kunnat bli ännu bättre även om ni har tagit steg. Och vi börjar med serien, 2 i serien.
2 i serien. Nej, men det är ju, på förhand är jag nöjd att komma 2 i serien. Jag tyckte att jag hade jättebra trupp och lag i fjol och tänkte jäkla, det här laget kan man vinna med, det jag hade i fjol. Och så åkte man ut i kvartsfinal mot Färjestad, så den sved. Det här laget visste jag inte riktigt hur bra det skulle vara, för det var ganska många bra spelare i förra års trupp. Därför har jag varit riktigt glad med den utvecklingen och det de har bidragit med killarna. Jag visste inte hur bra Andreas Wingeli var, eller jag visste inte hur bra Elias Salomonsson skulle vara exempelvis den här säsongen. Eller att det fanns en kille som hette Axel Sandin Pellika som hoppade in, och likaså var det kanske med Linus Söderström. Man vet aldrig, men det har liksom blivit bra utveckling på grabbarna, gruppen har kommit ihop sig. Jocke hoppade på, det tror jag var jätteviktigt för oss där när vi stod utan någon spetsspelare. Så 2 i serien har varit bra. Samtidigt så känner jag väl någonstans när 6-7 omgångar kvar och vi hade massa hemmamatcher, att vi hade ju första platsen och den hade man gärna velat fått då, eller fått, man får ingenting, man hade velat tag i den första platsen. Den känner jag väl att den svider lite, för jag vet ju att det är en extra hemmamatch och hemmaplansfördel i slutspelet, så den svider lite, det får jag väl ändå säga. Så jag tyckte att vi hade första platsen, tyvärr så kunde vi inte ta den, men andra platsen är god, det är ju bra.
Mm. Ni har ju varit nära två år i rad. Nu hade ni inte saken i egna händer i fjol, men inför sista omgången så kunde ju både ni, Rögle och Luleå teoretiskt sett vinna serien, så det är ganska galet egentligen att det ändå varit bud på första platsen båda de åren du har varit här, om man ska se det ur en positiv, ur en positivt synvinkel.
Det är bra att du är positiv, Adam. Det är bra. Det behöver jag. Ja. Mm.
COL likadant, det kändes som ni hade mer, men inte riktigt fick inte ihop det helt mot Frölunda i kvartsfinalen.
Nej, verkligen. Det kändes som vi hade en bra resa i COL. Visserligen tror jag vi startade första matchen och i första gruppen där åkte på någon torsk tidigt i hemma. Men sen tyckte jag att vi gjorde bra COL-resa. Jag tyckte även vi gjorde kanske ganska bra mot Frölunda också. Men det var jäkligt små marginaler. Var det straffar vi åkte på där? Men tuff turnering att vinna. Jag tror att man kan vinna den, men det jag också tror som påverkar, som jag upplever skillnaden både när jag var i Djurgården när man spelade COL och Frölunda, det är ju att där så har man i Frölunda, det vet ju inte alla, man skapar extremt bra förutsättningar för COL. Och det är någonting man kan ta till sig. Det är chartas till varenda liten ort i hela Europa för att spela en hockeymatch och det är liksom någonting, de satsar stenhårt. Jag tycker att vi satsar på COL också stenhårt, men jag tror att resemässigt så kan han också vara lite slitsam för killarna under säsongen. I och med att en match nere i Tjeckien, det är 3 dagar. Du reser en måndag, du spelar en tisdag och du reser hem en onsdag. Du kommer hem på onsdag kväll och sen är det SHL på torsdagen. Så att den tar COL, och jag tror att budskapet till klubben, ska man verkligen nypa och vinna COL, då tror jag att man också måste ta några sådana här chartar ibland för att ha liksom en spelartrupp helt fräsch till alla matcher. Samtidigt tycker jag att vi var nära mot Frölunda och vinna.
Det var ju straffar, så att, det är så nära man kan komma nästan.
Ja, men jag tycker, om jag jämför både Göteborg, Stockholm och Skellefteå, då tycker jag Frölunda, de har satsat enormt hårt för att skaffa rätta förutsättningar till COL, det måste jag också säga. De har lagt extra krut på den turneringen, det har man känt.
Och det har gett resultat också.
Ja, absolut.
Mm. Dessutom har man klarat att vinna dubbeln också, vilket är extremt svårt, för att vinner man COL så är det ju oftast, det blir tufft då att ladda om, det är ingen annan som har lyckats med det. Så det är intressant att få höra att det, som vanligt så finns det bra förklaringar till varför vissa lag lyckas. Det är väldigt liten slumpvariabel involverad.
Nej, men precis. Och de, som ni sa, de har ju gjort det bra. Liksom, det är ju ett COL-lag, ett cup-lag. Så det får man ju också liksom lyfta på hatten för dem.
Vad kan du känna kring COL då? Vi ska inte prata för länge om det. Men är det någonting man känner liksom i laget och ni satsar på att liksom vinna? För det är liksom, det finns lite så här, publiken är ju inte jätteexalterad. Inte så mycket folk på matcherna. Så det finns ju det här liksom, att man ser på SHL på lite på två sätt. I alla fall utifrån. Hur är det med för er i gruppen liksom så här?
Jag tycker den är bra, turneringen är jäkligt bra för att man får spela tävlingsmatcher tidigt på säsongen. Samtidigt har ju den hjälpt våra unga spelare. Det har ju liksom gett dem massa erfarenheter. Både Salomonsson och Pellika som spelade ju de SHL-matcherna åt oss. De kom ju redo till SHL-säsongen på ett jättebra sätt. Så de kändes ju när vi drog igång som SHL-spelare. Så när vi skulle använda Pellika och Salle fullt ut i SHL, då var ju de liksom redo för SHL. Det är ju en jättefördel kontra att åka och spela träningsmatcher som inte gäller någonting och du ska bara hitta rätt i ett system. Här får man ju både in i ett system och tävlingsmatcher. Men det tycker jag också, matcherna mot Björklöven och Luleå, det känns ju också som viktiga matcher även fast det är träningsmatcher. Så Skellefteå AIK har väldigt bra matcher på försäsongen som gör truppen redo för säsongen, tycker jag.
Om du tittar på laget då, vad tycker du har haft störst utveckling i laget? Finns det några punkter du kan peka på? De här spelarna eller det här har vi utvecklat mest eller väldigt mycket?
Ja, men det finns det ju säkert. Men jag tänker ju på resan som många spelare gör. Jag tycker Linus Söderströms resa är ju extremt imponerad. Skadad mer eller mindre hela försäsongen och sen kommer han in och står och gör det så pass bra. Och när han inte står, då hoppar Alexander Hellnemo in, en ung kille från juniorerna, och gör det jättebra. Så att målarspelet blir jag imponerad av. Jag tycker även Frasse nu när han kommer in, Toima har gjort det bra. Mm. Så målvaktsspelet, och det får man lyfta på hatten för Krister-Holms arbete med målvakterna. Mm. Det, jag har ingenting med det att göra kan jag säga, utan han gör ett förbaskat jobb, bra jobb med de grabbarna, och jag tycker att de liksom ger oss chansen att vinna varje match. Så det är jag jättenöjd med. Backsidan är ju spelskicklig. Vi tappade ändå många bra backar. Om du tänker att Kapla drev våra spel, Vilsby han drev våra rusher, spelade bra försvarsspel. Ros var ju liksom en ganska allround-back. Det är ju tre väldigt bra skickliga backar vi tappade. Och kunna ersätta dem som den här backsidan har gjort. Måns har blivit ett år äldre. Salomonsson har ju liksom tagit jättekliv om du frågar mig. Pellika kom in och varit offensiv. Arvid Lundberg, SHLs bästa defensiva back tycker jag. Han är utmärkt. Han är bra offensiv också kan jag tycka. Pudas levererar ju sina offensiv som ingen annan back i ligan och gör det jättebra. Och samtidigt tycker jag liksom att de andra backarna gör det bra. Mm. Men det är många där som jag är imponerad av och som gör en häftig resa på backsidan. Alltså verkligen spelar bra anfallsspel också. Inte bara spelar bra försvarsspel backarna, utan de är med i anfallen.
Just backsidan har ju varit lite grann Skellefteå AIKs adelsmärke. Tidigt under den här stora juniorexplosionen så var det ju David Rundblad, Tim Eriksson, Adam Larsson kanske främst. Men just backsidan har ju varit stark, och de har varit duktiga på att få fram just backtalanger. Är det något du har noterat?
Ja, jag ser ju också hur pass bra det är att spela med pucken och spela spelet. I slutändan så hjälper det också till utvecklingen av backar. Det gör ju det att väljer du att söka ett spel kontra att du väljer att spela pucken ifrån det till motståndaren, som jag kanske kan tycka vissa andra lag gör i trängda situationer, då kanske du inte alltid utvecklar backarnas spel heller, utan här är en stor fördel att man väljer att spela med pucken, vilket gör att man får bra kreativa backar som klarar bra lösningar under liten tid och lite utrymme. Så att, det är en stor anledning tror jag, sen att man vågar spela. Tillåter dem att spela. Mm.
Det har varit många säsonger som har stuckit ut på slutet. Det har varit pandemi och annat. Men nu det här med det tragiska kriget i Ryssland, så har det gjort att de europeiska ligorna har ju någonstans blivit väldigt tillspetsade. Det har blivit liksom tuffare konkurrens om jobben. Tycker du att du har upptäckt det under den här säsongen, att det är ett tillspetsat år i år?
Ja, jag tycker att alla lag i SHL har bra trupper på pappret. Och jag tycker att det är fler bra spelare i varje lag. Tidigare kan man ju tycka att vissa lag har haft kanske bra första lina och sen har det liksom blivit lite tunnare längre ner. Men nu tycker jag liksom att det finns Europaspets i alla lag, men också bra djup. Så det är ju väldigt svårt att vinna matcher i SHL, det får jag ju säga. Det får inga gratismatcher. Det finns inga lag du kan åka och ha som en dörrmatta. Och ursäkta uttrycket, det är inga lag du bara åker och hämta poäng hos. Det finns inte.
Jag tittar bara på Oskarshamn och på Leksand som rykte här om dagen, så vilka trupper de har, känns det som lag som skulle kunna vara typ i en semifinal, framförallt Leksand med sitt djup. Så det är som du säger, att det finns ju ruggigt bra spelare i alla lag, och det är ju kul för hela ligan, tänker jag.
Ja, men exakt, det har ju gjort att ligan har ju blivit bättre, och då måste vi också bli bättre, så har det blivit.
Om vi tittar på era motståndare och sådär, så är det ju också ett tecken på att ni har ju minusstatistik mot vissa lag som Brynäs till exempel, samtidigt som ni har plus mot bättre lag. Men om du själv får titta på motståndare, om vi tittar på de tuffaste motståndarna, vilka vill du plocka fram där i ligan?
Jag tycker det bästa laget är, tillsammans med oss själva, tycker jag är Växjö.
Vad sticker ut med Växjö i år?
Välorganiserade, bra försvarsspel, jättebra backsida som klarar att spela pucken, vårda pucken, men också spela bra försvarsspel. Sen tycker jag att deras forwards gör i systemet och jobbar i systemet på ett bra sätt. Kanske inte sticker ut så mycket. Det är Robban Rosén som jag kan tycka kan bryta lite rytm och spela bra passningar, smarta passningar i rätt tid. Annars är ju backsidan extremt bra. Jag tycker även Larmi, målvakten, är bra i deras system, men framförallt släpper de till väldigt lite målchanser.
Är det laget som är svårast att liksom, att ni kan som lyckas spela ert eget spel fullt ut? För de är ju också liksom organiserade, vill dra ner farten, och där har ni pratat om liksom att man måste kunna driva upp farten mot ett lag som Växjö. Är det den största utmaningen just mot dem, eller?
Utmaningen är ju att driva spelet mot dem i och med att de är så pass duktiga i sitt försvarsspel. De är också en bra offensiv, men de är väldigt duktiga där, så liksom kunna driva upp tempot så att de inte riktigt hinner med. Och samtidigt så har de ju, som jag säger det, så har de ju väldigt bra backsida. Så, nästan alla vill landslagsbacka där, om man ska titta på Joel Persson och Lukas Bengtsson och Hardy och Cooper och allt vad de heter. Så att, men att driva spelet mot Växjö är ju en utmaning. Det kan jag tycker att det är deras styrka, att sänka farten på motståndarna.
Mm. Nu möter ni Rögle i kvartsfinal. I fjol var det då Färjestad som vann SM-guld i slutändan. Hur ser du på årets motstånd som väntar här?
Alla lag, vi har varit inne på det, alla lag har ju bra spelare, såväl Rögle. Deras bästa offensiva spelare är Tambellini, som är målskytt, sniper, offensiv spelare. Han är bättre från röda framåt än från röda bakåt, kan jag säga. Men det är ju väldigt, väldigt duktig sniper, bra målskytt tycker jag. Mm. Jag kan tycka att de har backar som är lite yngre, kanske inte lika erfarna som de haft när de hade sina toppår där, så tycker inte jag den här backsidan är lika gedigen som den med Gillin, alltså Cider och allt vad de hette. Den här är lite yngre. Mm. Under utveckling, många av de här backarna, så de är kanske inte riktigt klara. Så kan man ha lite press och tryck på de backarna, så tror jag att man kan vinna den här matchen.
Fem tuffa.
Ja, Robban, du kanske inte har lyssnat på vårt program eller sett vårt program tidigare, men det är ju, du kommer få fem lite tuffare frågor. Vi har ju satt en gräns att man får passa på en. Så vi har en ny skylt till det här avsnittet, en lite snyggare skylt. Så att du behöver bara hålla upp den om du känner att den här passar jag på. Så är det bara att hålla upp den röda stoppskylten, så får vi se om hur det känns. Det brukar ju vara att vi går väl ut som tuffast från början, eller? Vi får väl se, Adam, vad du har hittat på här idag.
Ja, men precis. Vi går väl ut hårt. Robban, vad tjänar du som tränare i AIK?
Ja, det får man ju inte berätta i Sverige. Men jag tjänar bra. Jag tjänar 40 000 kronor mindre än Roger Rönnberg i månaden.
Om man säger så här då, är det mer än sexsiffrigt eller mindre än sexsiffrigt?
Nej, det är mer. Man kan säga en snittlön på en SHL-tränare ligger på 120 000 kronor i månaden. Mm. Det ligger snittet, och så ska jag säga att Roger är den som har bäst betalt av tränarna i ligan.
Mm. Ja.
Ja, men du, tack för det. Då har du sparat ditt stopp till en annan fråga. Bästa tränarbudet du har tackat nej till?
Ja, det var nog från SOG för en herra massa år sedan. Så Schweiz är bra betalt och mycket, mycket mer betalt än Sverige. I alla fall så vi har väldigt bra lön i SHL, tycker jag. Vi tränare och spelare. Men det var bra erbjudande som jag hade möjlighet att komma hem och träna Djurgården, som jag valde före det.
Mm. Var det i samband med att Don Tagnes gick dit?
Ja, det var väl där i den svängen. Så att, ja.
Och då var du ett första val före honom egentligen?
Jag har ingen aning vilket var. Jag vet bara vad erbjudanden var, så att säga. Så att jag vet inte hur det var, om det var jag eller Dan. Men jag valde i alla fall inte gå vidare i det och valde flytta hem till Djurgården. Så. Mm.
Vilken spelare skulle du värva från Luleå om du fick bestämma?
Man får ta betänktid i det här programmet.
Helt klart.
Ja, i förra årets trupp hade jag varit Linus Omark. I årets trupp så ser jag ju inte riktigt...
Nummer 17 kanske? Brännström? Ja, bara gissa här lite.
Brännström, absolut. Det är ju en favoritspelare. Den höll jag helt på att tappa bort. Han hade jag tagit även i fjol, så att Brännström. Ja, där har du.
Ja, precis. Jag vet att du har nämnt han lite grann förut, att det är en bra spelare, så jag tänkte att han kanske föll bort från minnet. Det är ju så där.
Herregud, Skellefteåbördig, eller hur är det? Eller hans pappa spelade?
Hans pappa var Skellefteåbördig, flyttade tidigt sen till Färjestad, spelade med Håkan Lob och Mats Lindgren där en bit in på 90-talet. Sen hamnade han ner i HV71 och slog rot där. Sen har ju han och båda sönerna, Erik och Isak, varit här på hockeyskolan. Så jag har faktiskt frågat runt lite grann och undrar hur kommer det sig att man har lite grann sumpat bort att han inte hamnar här. Och jag har aldrig fått något riktigt svar på varför han inte hamnade här. Med tanke på hur pass bra de är, så borde det ha funnits någon form av intresse i alla fall.
Mm. Oh ja, men det är jättebra spelare som skulle passa i alla lag, för han gör ju både lagjobbet och har bra spets. Så. Mm.
Fråga fyra då. Är det någons tränare i SHL du liksom har svårt med eller inte går ihop med sådär? Kanske ryker ihop lite med?
Nej, inte. Bara för det kommer jag väl ryka med någon här i slutspelet. Men jag tror att alla kommer stå sig själv närmast. Alla kommer liksom hålla sitt hus först. Mm. Hus kanske är fel uttryck, men man kommer försvara och stå upp för sina spelare och sin grupp i alla lägen. Och jag tror att vi kan skilja på det också när vi är på jobbet och ska stå upp för vår grupp och våra spelare. Och sen när vi träffas liksom vid sidan om, så jag tror att vi har en ganska stor respekt för varandra än vad kanske inte alltid framkommer. Mm. För där och då i stridens hetta, då ska vi vinna en hockeymatch och då är vi beredda att göra vad som helst som krävs för att göra det också. Mm. Men vi har nog respekt för varandra. Sen är det klart att man tycker generellt oftast om de som är lugnare med de som är gapiga, så är det ju alltid. Men jag förstår ju också varför vissa ibland blir väldigt eldar upp sig, för ibland kan det vara saker som man behöver göra för sin grupp.
Mm. Det är en del av spelets regler helt enkelt. Ja. Det ingår.
Har du sett The Drive to Survive?
Ja.
Det är ganska roligt där. Där har du ju teamledarna, de är ju kanske, jag är i vår ålder och lite äldre då, mellan 45 och typ 60 år. Och där är det ju riktig strid, fast på ett väldigt sofistikerat sätt. Men det finns ingen sån grej liksom att man, det blir som ett spel där man lite snyggt kan koppa varandra när tillfället ges.
Jo, men jag tror när man exempelvis när domargenomgången och sådana saker är inför säsongen, så vet man ju också vilken typ av hockeyidentitet man vill ha som lag. Och då är ju vi väldigt måna om att det ska vara att spelförstörande moment ska exempelvis inte få förekomma i så för stor hög grad, utan vi vill ju spela ishockey och liksom att svensk hockey ska spela, att man ska spela, medan andra lag kanske har designat en annan trupp, exempelvis Malmö kanske har tyngre trupp och större spelare, de är ju mer beroende av fasthållningar, mer stök och bök och hålla fast varandra vid sarger och sådana saker, medan vi vill ju att det ska spelas, och där tror jag då försöker vi påverka såklart att det ska bort med alla spelförstörande moment, medan Malmö kan tycka det är inte så viktigt, låt dem spela, om jag kan tycka någonting rent generellt. Och där finns ju hos alla klubbar, man försöker ju skaffa sig sina fördelar som passar sina spelare och sitt lag så bra som möjligt. Så. Mm. Mm.
Du, fråga fem då, du har ju inte passat än och du kanske inte kommer göra det heller. Jag tror på dig, Robban, här. Men är det någon spelare som inte spelar i Skellefteå idag som du hoppas och tror spelar i Skellefteå nästa år?
Jag hoppas att Oskar Lindberg spelar i Skellefteå. Jag försökte få Oskar att spela i Skellefteå AIK den här säsongen, och jag kommer försöka få han att spela till nästa säsong, och skulle inte det lyckas så prova säsongen efter, för jag tycker det är en förbaskat bra hockeyspelare. Jag gillar Anton Lindholm i Leksand också. Jag måste säga, jag tycker Anton har gjort det jättebra, och jag är ju en kille från bygden. Så det är väl två spelare som är härifrån som jag hoppas kan spela här i någon snar framtid.
Mm. Vad finns det för förhoppningar att kunna få Oscar till nästa säsong? Vi vet att han är i Schweiz just nu och sitter väl på ett kontrakt även över nästa säsong. Sådär.
Nej, men jag ska tjata och göra det jag kan för att han ska spela här. Sen som du säger, han sitter ju på kontrakt och är nere i Schweiz. Det kan inte jag göra, men jag kommer försöka få han att spela i Skellefteå AIK, absolut. Mm.
Ja, men du, fem raka, det är väl nästan första plats till Robban där.
Ja, absolut. Det är några stycken till som har lyckats. Men framförallt på ledarbiten, det brukar ju vara faktiskt, framförallt ledarna brukar passa på den första frågan.
Jag passade nästan på lönen där. Jag vinklade in Roger Rönnbergs lön där, men det är ingen som vet vad jag riktigt tjänade där. Exakt. Nej, exakt. Men de lade till 40 000 på honom. Ja, det är bra.
Ja, man kanske ska fråga, vad tjänar Roger Rönnberg? Och då, det skulle vara fråga två. Ja, jag plockar bort skylten i alla fall. Tack för det, Robban.
Ja, Robban, du är ju uppe här i Norrland din andra säsong, och om vi spolar tillbaks klockan, vad var det som lockade att lämna storstan och hemmet för att flytta norrut till Skellefteå, en ganska avlägsen stad, kan jag tänka mig, för din del i det skede du var i när du bestämde dig?
Vinna. Ansåg och anser fortfarande att jag har större chans, bättre spelartrupp, större möjligheter att vinna i Skellefteå AIK än vad jag hade i Djurgårdens IF.
Och då kan man konstatera att när du lämnade Djurgården sen, så de har haft det tufft.
Ja, de har haft det tufft tyvärr.
Man är lite nyfiken så här. Det är speciellt att komma upp hit till Norrland. Du har ju varit på små orter tidigare, men har haft många kulturkrockar med liksom det norrländska sättet att leva.
Det norrländska sättet att leva. Nej, men jag tror att jag är lite social och utåtriktad och har ju levt ett storstadsliv, både Göteborg, Stockholm, ute, äta, prata med, ja, vara social och sånt. Det är ju inte riktigt så det fungerar i Skellefteå. Här ska man mer sitta hemma och laga sin mat och sköta sig själv, vill jag säga. Så det är lite annan kultur här, men jag tror att jag börjar väl lära mig någonting om vad som gäller här uppe. Men de flesta här är ju väldigt trevliga, väldigt snälla. Alla hejar ju på Skellefteå AIK, har jag märkt. I alla fall 95% av västerbottningarna, eller vad säga, i alla fall bygden hejar ju på Skellefteå AIK. Och sen så är många naturmänniskor. Många är ju, gillar ju natur och fiske och jakt och sådana saker. Där har jag ju kanske inte plocka några andelar ännu då.
Då har ni väl Pierre Jonsson som får sköta den delen i tränartrion, tänkte jag. Ja, i trojkan.
Ja, Falk och Pierre är ju jaktkillar, okay. Både när det gäller skjuta och gå ut i skogen. Så att de gör det bra, och åka skoter och sånt. Så den har kulturen har jag faktiskt kvar att ta till mig, men det kanske kommer.
Men nu när du kommer till Skellefteå, du har ju mött Skellefteå flera gånger genom åren och veta om liksom deras framgångssaga. Vad kan du säga om föreningen att vara här i nästan två säsonger, liksom varit inne i den här? För det finns ju någonting, man har varit i, är det 15 raka kvartsfinaler och liksom, ja, du känner ju till historien. Vad är det som du tycker är speciellt med föreningen?
Det känns ju som en familjeförening. Alla är nära varandra, alla känner varandra, alla hälsar på varandra. Mm. Ganska platt organisation, kan jag tycka. Ingen behöver gå runt och tycka att man är för mer eller mer bättre än någon annan, utan alla är viktiga på kontoret och i verksamheten nere i juniorlagen eller i representationslagen, damer här, så hälsar ju alla på varandra. Alla är liksom, känner varandra på ett bra sätt. Sen tror jag spelkulturen, att Skellefteå AIK vill spela ishockey, det är en viktig identitet. Och den tror jag klubben är väldigt stolt över. Klubben slår vakt om. Den kommer vara kvar oavsett om jag är tränare här om x antal år och så flyttar in någon annan. Så tror jag att den klubben kommer bestå. Att den här ska spelas ishockey. Och det tror jag är viktigt för att vara bra över tid. Kan man kombinera det med tjurigheten, jäkla namnat, då kommer vi vinna också. Mm.
Och sådana spelare som Jocke Lindström och Oskar Möller, som liksom många som har kommit hit och liksom kommit in utifrån och liksom lyft i skyarna. Vad ska du säga om sådana spelare och liksom den karaktären och de som har drivit laget så länge och liksom gör det fortfarande?
Jag är imponerad. De sätter ju en standard varje dag som alla klubbar. Det var egentligen det Jörgen Jönsson och Johan Davidsson och med flera som gjorde sina klubbar så framgångsrika under lång period också gjorde. De sätter en standard, och det gör ju Joakim och Oskar på ett imponerande sätt varje dag. Det är ju inte så att de har en jättebra träning och så har de en dipp nästa träning eller vad det nu är, utan här är det varje träning, varje pass ska ju vara så hög kvalitet på som möjligt, och det sätter ju dem.
Ja, det har väl varit, om man ska peka ut nycklar till varför Skellefteå har varit så pass framgångsrika, är just det som är en nyckel. Och sen också att man har förmågan att ta 50% från egna led. Det är ju en målsättning man har haft länge. Eller 5 av 10, som det hette i originalutförandet som man satte. Men det är också någonting man har levt upp till under ganska lång tid. Och imponerande med tanke på trenden i världsklubbidrott egentligen. Där är det ju mycket bara köpa färdigt.
Ja, och som du säger, här är man duktig på att utveckla egna spelare från egna ledet, och jag är jättebra på juniorverksamhet och ungdomssidan, som gör att det kommer upp nya killar hela tiden, så det är ju extremt imponerande.
Du har ju varit spelare också och började din karriär i Djurgården, där jag har förstått att du var en ganska talangfull back i 74-laget och fick också spela med de mytomspunna Djurgårdens 73er som hade ganska många starka karaktärer. Vad minns du av din ungdomstid som urdjurgårdare?
Ja, jag började ju spela utomhus minns jag ju på Östermalms IP. Verkligen så här Djurgårds, precis bakom stadion där, Djurgårdsställe, och börja spela ishockey på överklassen. Och jag är ju född och uppvuxen i Haninge, en arbetarkommun. Men det kom sig så att min bästa kompis pappa var ordförande i Djurgården och på ungdomsishockeyn, så att han tog med mig och min kompis och så började vi där. Och sen så blev man kvar och fast i Djurgården efter det. Men jag hade jättebra tid i Djurgården och spelade där fram till jag skulle bli senior egentligen. Spelade ju fantastiskt bra, pojklag, förlorade egentligen aldrig någon match. Visste inte hur det var att förlora. Och det var väl liksom kanske nackdelen också, att man trodde att man var bäst i världen, men man var ju bara bäst i lilla Stockholm. Och ja, några av de spelarna jag spelade med blev duktiga. Jag fick chansen att jobba med en av mina pojklagskompisar. Vi jobbade ihop i Djurgården i 5 år, jag med Håkansson. Vi började ju spela ishockey tillsammans, så det var ju en rolig resa. Och sen att få jobba som coach ihop med honom var jättekul. Men vad ska jag säga om tiden i Djurgården? Det gjorde ju att jag blev djurgårdare och är djurgårdare än idag. Jag började både i fotboll och i...
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Ishockey Djurgården, så det blev ju liksom fastnöje för den klubben och såg ju liksom mina första matcher. Jag kan tänka mig här uppe i Västerbotten, då går man och tittar sig, Skellefteå AIK är det första man går, och då blir man ju AIK-are. Mina första matcher var ju att titta på Djurgården och då blev jag djurgårdare. Och sen har det ju varit sen dess.
Säger du AIK för Skellefteå AIK någon gång, bara AIK liksom? Jag kan tänka att det lite känns fel när man är från Stockholm och liksom växte upp som djurgårdare också.
Ja, men det känns ju fel. Men jag säger ju AIK ibland, men när ni eller de ibland säger Solna AIK, då kan jag tycka, vi kan ju säga en Mordor eller något liknande på det AIK, att det känns bättre. Ja.
Gnaget är väl det man ska säga.
Ja, eller Packet går bra.
Ja. Du hade ju även en A-lagskarriär som var helt okej, får man väl säga. Tittar man statistiskt så känns det som att din finest hour var Oskarshamn, säsong 99-00. Då gjorde du hela 38 poäng på 40 matcher. Du kom från division 1 till Oskarshamn och exploderade bara där. Så jag vet inte om du har några tydliga flashbacks från den tiden.
Nej, jag vet inte riktigt heller. Jag träffade min fru Oskarsson, det minns jag 99. Nej, men det var så att jag och min kompis Stefan, han blev en bättre hockeyspelare än mig. Han hade en gammal tränare som hette Mats Weiderstål som skulle åka ner och träna Oskarshamn. Och då ringde han och frågade om vi ville följa med. Och division 1 i Stockholm, det var som ingen folk som tittade. Och så åkte vi med ner dit och så var det ju ganska stort intresse för hockey där i Oskarshamn. Så vi spelade där och trivdes ypperligt båda två. Och Stefan gick vidare upp i elitserien och SHL och jag blev kvar där, kan man säga. och så. Men det var en rolig tid och det var mycket folk på läktaren och det var en jäkla trumma som lät hela tiden när man spelade där och bra drag. Så att det var kul.
Stefan, vad heter han i efternamn?
Pettersson. Så jag fick spela med han någon säsong och spela med en annan barndomskompis. Kom ju dit när jag skickade iväg honom, höll jag på att säga, så kom ju Christian Eklund, som kallas Fimpen, var ju med och spelade också några år med. Så att vi barndomskompisar också, så det var kul.
Listan. Vi ska titta lite grann på tränare genom tiderna. En lista som vi har satt ihop utan någon inbördes ordning. Med 5 stycken namn. Och det är tränare som har påverkat väldigt mycket. Och ta lite kort snack kring dem också. Första tränaren, Tommy Sandlin. Lite kort, han är lite grann symbolen för en tränare som någonstans var med och liksom ändrade hela hockeyn, har haft en stor impact på hockeyn. Vad har du för koll på Tommy?
Ja, han var ju otroligt framgångsrik. Tränade Brynäs, tror jag.
Ja, helt riktigt. Han slog igenom i Brynäs och är väl väldigt mycket brynäsare. Har ju också ett VM-guld från 87. Ett av de tyngsta VM-gulden, kan man säga, i samlingen. Med tanke på vad det betyder på den tiden.
Ja, men en om Arne Strömberg var den som gjorde utbildningarna och började där, så var väl kanske Tommy den som tog hockeyn till att bli lite mer professionell i tidigt, där det blev väldigt organiserat, väldigt strukturerat och väldigt proffsigt, tror jag Tommy Sandlin stod för. Jag är lite, så jag har inte full koll på, men det jag fått till mig är att han liksom stod för en väldigt proffsig strukturerad ishockey och gjorde det otroligt framgångsrikt, absolut.
Nästa tränare som de flesta brukar prata om i de här sammanhangen, Conny Evensson, han kommer alltid upp när man pratar om största tränare, bästa tränare genom tiderna. Har du någon relation till Conny?
Ja, jag kan inte säga. Däremot var jag väldigt glad när han tränade Tre Kronor i början där på 90-talet och hade de framgångarna med Tre Kronor, och han gjorde ju förbaskat bra i rivalen Färjestad en gång i tiden, och sen var han ju i Frölunda också. Mm. Men jag tror att han nog ska anses vara den bästa tränaren som har varit i SHL och Elitserien. Det tror jag. Han hade ruggig bra både blick och kravställning på spelarna och på spelet, så jag tror att han ska absolut räknas. Mm.
Och sen har vi Curre Lindström som också nämns väldigt mycket, och en rolig historia som pratar om Curre var att han kom till ett finskt lag som låg absolut sist. Och sen hade han inte varit där länge, så vände det bara och de vann match efter match efter match. Och då var det någon som undrade, men vad har du gjort? Hur har du liksom gjort den här monstervändningen? Och då sades det att en kväll där han hade kommit ner i omklädningsrummet sen bara tidigt, så jag konstaterade att det här är ju så mörka färger och alltihop på det här omklädningsrummet. Så en natt där, då hade han målat om hela omklädningsrummet till ljusa färger och alltihopa. Sen då frågade han om det. Alltså, jag målade om omklädningsrummet och sådär. Och, ja, sen har det som bara funkat.
Ja, Curre, man minns ju att han var med finnarna där. Mm. Och de tog våran Curre. Sen kändes han ju som ett tag, när jag minns tillbaka, lite som en assisterande coach mer. För när jag tänker tillbaka, så sen så blev han ju så framgångsrik, men väldigt bra på människor, tror jag. Mer kanske det än en hockeytaktiker, om jag ska säga. Conny hade koll på spelet, spelarna och allt det där. Tror jag Curre var jäkligt bra på att få ut max av människan och få människan att må bra och lysa och spela bra den vägen, och kanske någon bra på mental träning, eller vad säger, men liksom lite koll på killarnas humör, hur de mådde, och får de, mår de bra, spelar de bra, tror jag. Det tror jag Curre stod för.
Sen har jag tagit med John Slättvoll, en tränare från Västerbotten som framförallt var väldigt dominant i Schweiz när det begav sig. Jag har ju varit i Schweiz nu 2 år i rad, och när man är i en hockeyhall, vart man än är, och så säger man att man vet vem John Slättvoll är, så lyser alla upp. He's a legend here. Han gjorde ju fantastiskt mycket för framförallt Lugano, men även för schweiziska landslaget och även tror för juniorlandslagen. Sen kom han hem 99-00 till Umeå och skulle träna Björklöven igen. Han har ju tränat Skellefteå AIK också. Och direkt när han kom hem så var det konkurs, men han lyckades sen på något sätt stolpa upp dem i SHL. Sen spelade han i och för sig ner dem året efter, men han får ändå vara med på listan. Vad känner du till John Slättvoll?
Ja, jag känner till John, absolut. Och jag vet att min gamla sportchef, numera klubbdirektör Christian Lechthaler, och Jesper Jäger åkte med John någon resa ner till Schweiz också. Är otroligt stor där nere. Jag tror ju att han tog med sig mycket av det de svenska tränarna gjorde bra här, och den kravbilden till Schweiz. Och sen var han väldigt skicklig, troligtvis, att anpassa sig till den kulturen. För jag tror inte man bara kan stövla in i vilken kultur som helst och bara köra på. Utan jag tror att han bra fingertoppskänsla, men sen också tog med sig mycket av det som den svenska tränarstammen gjorde bra här i Sverige och nådde framgång då i Schweiz med det. Så att, jag tror att han är skicklig och hade liksom järnkoll på grejerna, det är jag ganska säker på. Och bra på människor, tror jag ändå. Om du ska in i andra kulturer så måste du ha lite känsla också.
Och Lugano tillhör ju då italienska Schweiz, vilket är mycket känslor utanför kläderna. Så där måste du veta vad du håller på med när du kommer in.
Mm. Ja, men jag tror det är både en bra tränare och den här fingertoppskänslan, tror jag.
Ja, det sista namnet, Adam.
Sista namnet, Tommy Samuelsson, som för övrigt var en bra back också, men som tränare har haft exceptionella framgångar, vunnit många SM-guld, tog upp Skellefteå AIK i SHL, tog upp HV71 under fjolåret när man levde under en press som få tränare och få lag har gjort, att de skulle bara upp, och han rodde i land det uppdraget. Jag tycker att det var otroligt imponerande. Det spelar ingen roll om du, hur bra lag du har, att leva med den pressen att gå upp är liksom kravet, du är nöjda, annars allt annat, precis allt annat är ett generalfiasko.
Men Tommy är ju en jättebra människa. Otroligt trevlig, positiv, duktig på att skapa också, tror jag, delaktighet i sina lag, i sina grupper, och få alla att bli viktiga och känna sig sedda. Jag tror en väldigt bra tränare. Lite oflyt med det med årets HV, men om man ser förbi det som vi pratar om här, gjort mycket bra resultat på. Han var ju även borta i Schweiz där jag jobbade med Grönborg, och det gänget gjorde det bra där. Mm. Så att jag var positivt att säga om Tommy, men jag tycker framförallt en bra människa.
Hur vill du vara som tränare? Hur försöker du vara som tränare?
Mig själv.
Mm. Och vad innebär det? Vad har du för, man ska prata stil och sådär. Man brukar prata ledarstil och sådär.
Nej, men jag tror ju att jag på gott och ont behöver vara mig själv. Mm. Så att jag behöver ju, jag kan ju inte riktigt förändra mig och vara, säga att jag har en idol. Och så tänker jag, men nu ska jag gå och klä mig som honom, eller uttrycka mig som honom eller henne eller vad det nu är. Mm. Så kommer ju det lysa igenom och inte funka. Mm. Så jag tror att man behöver vara trygg i där man är och våga stå för där man är. Och på gott och ont, jag kommer ha massa sidor som inte är perfekta. Och det tror jag alla människor behöver förstå också, att ingen är perfekt. Utan det kommer alla ha liksom skavanker. Och sen gäller det att försöka ta fram sina positiva sidor och ja, driva via det. Jag tycker väl att jag är ganska kommunikativ. Jag tycker att jag har hög kravställning på det dagliga som ska ske. Och det tror jag på. Om man ska vara framgångsrik i SHL och bli kvar som tränare över tid, så behöver du vara där och driva saker tillsammans med spelarna såklart. Men du behöver driva ändå en hög och bra verksamhet, kvalitativ verksamhet varje dag. Lätt att säga. Jobbar att göra. Vissa dagar så är det inte peachy. Det är inte klackarna i taket. Det är sura miner. Det är tuffare. Men det gäller någonstans att väcka lusten, passionen, och sen göra ett otroligt bra jobb. Inte ett jobb, utan ett bra jobb. Mm. Och där är ju kravställningen på mig själv och på min coachteam och spelargruppen hög. Och det tror jag att man kan ha som bra, liksom, vad som kan vara framgångsrikt över tid om man ska bli kvar i tränarkåren. Annars tror jag att man inte blir så långvarig. Mm. Jag tror jag lyssnar på mina spelare. Jag tror att jag coachar dem mer än att jag bara talar till dem. Alltså, jag ställer också frågor. Mm. Försöker lyssna in svaren. Mm. Tycker inte alltid att Pudding och Jocke har rätt. Fast jag är otroligt imponerad av hur duktiga spelare de är. Mm. Så kan jag också säga, jo men absolut att det funkar. Men det här fungerar ännu bättre. Mm. Så är det. Men lyssna på mina spelare. Mm. Men bara för det behöver inte allt de säger till mig vara rätt. Nej.
Får ju en känsla av, man brukar gärna vilja sätta saker i fack, även om det kanske blir fel ibland, men att om man ska liksom sätta dig på en skala vad du är som coach, får man en känsla av att du liksom är framtung åt det offensiva hållet. Att du gillar offensiv hockey och frejdig hockey. Tacklingar och offensiv hockey.
Ja, men
kanske det är för simplifierat, men det är den bilden jag har.
Nej, men jag gillar ju, jag vet inte om Åke Unger som sa det, Robban, du myntar uttrycket framåtluta, men det tror jag inte att jag myntade. Men jag tror ju på att man ska spela offensivt och vilja framåt än att sitta sig tillbaka och vänta ut motståndarnas misstag, om jag uttrycker mig så. Mm. Sen så finns det ju taktik och strategi när man ska göra vad också. Mm. Jag tror ju på det, både med och utan puck. Mm. Och ju mer tid du spenderar med pucken och ju mer tid du spenderar i den offensiva zonen, desto bättre är det, tänker jag. Så det är väl lite emot det som kanske var så himla framgångsrikt under 90-talet i svensk ishockey, när man kanske skulle mer spela lite avvaktande, täppa till mittzon, vänta på motståndarnas misstag och kunna slå om därifrån och spela väldigt bra. Så kan jag tycka att, men det ska man ju fortfarande göra, men jag kan tycka att det vore ju som roligast när man har pucken och kan skapa mer målchanser och göra mer mål än motståndaren. Det kan jag tycka.
Mm. Jag funderar på just det där med defensivt och riskeliminering är något som har varit väldigt svenskt. Och jag tror att det ligger lite grann som i svenska kulturen där, att att åka ur idag är ju förenat med en katastrof. Alltså åker man ur i det skedet så är det ju i princip, ja, det kan vara 10 gubbar som tappar jobbet direkt, plus att spelartruppen ändras. Alltså det är ju inga små konsekvenser för det. Och det är klart att det också påverkar till viss del ett mindset. Så är man liksom, riskerar att vara på den undre halvan, så förstår jag att man någonstans tänker till att defensiven först, liksom att vi ska inte åka på några enkla baklängesmål. Och att det någonstans också lätt haft en tendens att prägla för mycket av ligan tidigare.
Ja, men så är det ju. Och du hamnar ju i en ond spiral när du hamnar där nere. Oftast så har det börjat någonstans med att du får lite skador på några drivande spelare. Och så börjar det bli lite fel i hierarkin i lag, i rollfördelningen. Och så ska kanske killarna som är där och ska stänga ner motståndarna och döda lite utvisning, helt plötsligt ska de börja ta stora roller och producera i de här lagen. Och då kanske inte du får mer i de resultaten du behöver, och sen så börjar liksom spiralen gå åt fel håll. Och så tappar du någonstans under den resan självförtroendet. Och det är väl troligtvis det som händer i varför HV åkte ut och varför kanske Brynäs och Malmö nu möts. Man har ju tappat lite självförtroendet och tron på sitt, och samtidigt som man säkert haft någon skavank på fel kille under resan vid fel tillfälle också, som har gjort att det börjar läcka lite i båten.
Mm. Apropå listan där, finns det någon tränare du hade velat lägga till där för övrigt? Är det någon tränare som du ser upp till om man tittar historiskt svenska tränare?
Nej, alltså svenska tränare de sista 5-10 åren som har gjort det bra i ligan och sådär, då är det ju Sam och Roger som har tagit titlarna. Jag tror Sam har tagit 3 nationella titlar och Roger har tagit 2 och 4 Champions League-titlar. Mm. Så där får man ju liksom ha respekt för det de har, ja, deras framgång. Självklart har båda haft bra lag och bra möjlighet att vinna varje säsong också, om man ska se det så. Men de har gjort det förbaskat bra i, ja, Roger i både CHL och nationellt, och Sam då främst i nationella.
Mm. Ja, det är imponerande.
Helt klart. Vi ska gå tillbaka till slutspel. Vi har ju pratat lite grann om Rögle tidigare. Men hur ser det ut i övrigt då, om du ska titta på lagen? Växjö sticker ut från serien. Ser du dem lika utstickande i slutspelet, eller ser du några andra lag där som du har också stor respekt för?
Nej, men nu har jag respekt för alla lag, det tycker jag. Man kommer ett inte till slutspel om man inte är bra. Två, jag tror inte alla kan vinna som går in i slutspelet, det tror jag inte. Jag tror att det är några lag som är bättre än de andra. Jag tycker att vi är ett av de lagen. Sen ska jag inte nämna. Jag vet inte hur många som sitter och lyssnar på eran podd, och jag ska inte ge någon extra tändväska, men jag känner att vi har en bra chans. Så att, och det gillar jag. Jag gillar att den här gruppen jag har är tight. De är beredda att göra det som krävs för varandra. Jag älskar att vi fick tillbaka Kynackel nu till slutspelet. Melker har tillkommit. Frasse har tillkommit för liksom en bra målvaktssituation där. Vi fick in Linus Högberg, vilket gjorde att vi kanske tål en backskala nu när vi har Oskar Nilsson som är lite day to day. Så känslan är bra. Och man ska ha, för att vinna tror jag också, man ska ha lite tur också. Det sägs sällan hur jämnt det egentligen är och hur små marginaler det är. Men ibland behöver du få en medstöds någonstans som gör att du får mer ett resultat, och sen rinner det på. Då kommer självförtroendet. Så, så fungerar idrott. Självförtroende är viktigt.
Ibland brukar jag titta på det där med tur och slump. Finns egentligen den? För vi har ju en domarnivå, och vi har en disciplinnämnd, och vi har ett war room. Och det finns inga turfaktorer runt de där, om du frågar mig i alla fall, så krasst. Men om vi kollar domarnivån i alla fall, så tycker jag att med facit i hand, oaktat vad, att domarnivån hade en helt avgörande effekt på fjolårets slutspel för er del mot Färjestad. Hade inte den brottarhockeyn varit tillåten, att man släppt upp nivån så högt, hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut. Hur ser du på årets slutspel och nivå och tankar kring den? För nivån går ju alltid upp i slutspel, det vet vi. Men frågan är hur mycket?
Frågan är hur mycket? Ja, det återstår ju att se.
Ja.
Och hur mycket ni kan påverka den? För det går absolut att påverka, men ja, det är ju sofistikerade metoder det handlar om där.
Jo, men någonstans så hade ju domarkåren en egen reflektion inför den här säsongen och efter förra säsongen, att den var för, och, ja, för mycket spelförstörande moment och för brutal. Och då tog de ju upp matchen Skellefteå-AIK mot Färjestad BK som egentligen det som de själva inte var nöjda med, hur det blev. Och det de ville då, om de fick utvärdera sig själva och lyfta på, de ville ju egentligen ta alla solklara utvisningar, skulle vara utvisningar. Och det hade det inte varit då i den matchserien, och det var väl egentligen det de hade en utvärdering och reflektion om, att de ville göra bättre, göra om, göra rätt. Och sen då, om det ska bli så det här slutspelet återstår ju att se, men det är klart att ju mer hockey vi får spela, desto bättre kommer det ju bli. Så är det ju. Och ju mer spelförstörande moment motståndaren får syssla med, desto svårare kommer det bli att vara kreativ. Det säger sig själv. Så att, där någonstans ligger det ju.
Men med bortsett från domarnivån då från i fjol, och analysen efteråt, man pratar med Erik Forssell, var att, liksom att ni kanske inte ändå riktigt lyckas höja er på den här nivån som krävs, men sen andra lag, Färjestad, liksom växla upp i slutspelet. Vad talar för att ni ska göra det i år? För ni hade ju också en liten svagare trend inför det här slutspelet som det var i fjol också. Vad talar för att ni växlar upp nu?
Att vi gjorde de här värvningarna som Färjestad gjorde i fjol. De värvade Furch, Länström och Patrik Lund, och så slängde de runt lite i sin ledarstab, och så fick de från ett otroligt potentiellt guldlag, som de ändå var innan också, så gick de in och jobbade för varandra och blev en grupp som gjorde jobbet för varandra. Och då visade de också hur duktiga de var, Färjestad. Det ska man också komma ihåg, att det var ju guldfavoriten inför förra årets säsong, som kanske inte fick ihop sin grupp och inte fick ihop jobbet. Och sen när de väl bestämde sig, då fick de ihop gruppen och jobbet, och då hade de potentialen och kompetensen till att vinna också. Jag tror att nu fick vi in, vi fick tillbaks Kuhn, vi fick in Melker, vi fick Linus och Frasse, som liksom adderat in bra spelare i slutet här som kan hjälpa oss i ett långt slutspel, både på erfarenhet, och alla de här killarna har spelat på den högsta nivån så att säga. Om man tänker Linus Högberg, ja, vad han hunnit vara, han har ju spelat med Växjö och varit, liksom, alltså varit i den här situationen. Melker Karlsson, han har upplevt saker och ting, ja, det har han gjort. Han har ju liksom spelat på stora scenen, och samma med Kühnackel, de har ju liksom varit med när det ska avgöras, och de kommer ju hjälpa, förutom att de är bra spelare, kommer ju deras erfarenhet och deras vilja att vinna, det kommer ju hjälpa oss att och öka de chanserna till att vinna. Och det tror jag Länström, Furch och Patrik Lund gjorde med gruppen i Färjestad. Sen började de jobba för varandra. Det gjorde ju inte Färjestad innan i fjol, utan då var de bara skickligt hockeylag. Sen kom de på, fan, kan man jobba också? Ja. Och då blev de jäkligt svåra att vinna eller slå.
Ja, Robban, innan vi går vidare till nästa del, hur, om du får tippa kvartsfinalserierna här, och vilka spelar i semifinal sen?
Vi ska ju vinna våran kvartsfinal och gå vidare. Mm. Där är mitt fokus. Mm. Sen hur det går de andra kvartarna, det bryr jag mig inte så mycket om. Utan mitt fokus ligger på att vi ska knäcka nöten Rögle.
Så du vill inte leka lite C-more-expert här i en minut?
Nej, och också lite sådär att jag vill inte ge någon tändväska heller. Jag vet när Niklas Ram, den före detta HV71-tränaren, tippade Djurgården skulle åka ut, så var det den stora tändväskan den säsongen man skulle möta HV, och liksom, jag vill inte ge någon gratis tändväska, utan jag tror att det kommer att vara jämnt i de övriga kvartarna. Det blir 7 matcher, övertid i varje match, och sen må bästa lag vinna.
Ja. Men du satt väl ändå och var lite glad här att det varit 3 matcher i båda de här åttondelsfinalerna då, alltså Nu kan man ju alltid säga att de är mer igång, men när jag sett över tid så är det väl ändå bra att ni har fått liksom en vecka att förbereda och som möter ett lag som har spelat 3 matcher på de 5 senaste dagarna är väl idag då?
Exakt, det är klart att det är det. Det sliter ju att spela så pass tätt och tuffa matcher, och det är högkvalitativa matcher med full anspänning och fokus, så det är klart att det är slit.
Drömfemman.
Vi ska gå över till drömfemman, när du ska få ta ut 6 spelare som du antingen har spelat med, eller ja, det är helt fritt, och ifall du vill vara med själv också, det är helt upp till dig. Men när du väljer spelare så börjar vi bakifrån i vanlig ordning, så vem ställer du mål i din drömfemma?
Patrick Roy. Han var ju väldigt bra under en period när jag tittade mycket på NHL-hockey, och Han gjorde bra i Montreal och var väl en ganska slitsam skilsmässa där, och sen gick han över till Colorado och gjorde jättebra där. Så att, Patrick får min målvaktsspade, går till Patrick Roy.
Jag tror han lämnar väl Montreal, han släppte in sig över 10 mål i en match, och så, när han åkte ut så gick han väl bara förbi GM och sa att jag vill härifrån, det var något sånt tror jag.
Ja, men jag tror att han hade velat bli utbytt, som jag minns det. Och coachen lät han stå kvar, och han upplevde det själv förnedrande. Och då hade han gjort sin sista match i Montreal.
Ja, han var ganska arg också.
Han var skapligt arg och besviken där, så att det löste sig bra för Patrick, som fick åka till västra sidan och spela hockey istället.
Ja. Backsidan då?
Backsidan, Lidström. Han ska med. Han är glasklar. Sen blir det tuffare. Det finns ju bra svenska backar också. Börje har ju varit på tapeten. Jag tycker inte Börje är den bästa backen genom tiderna egentligen, så jag tycker inte att jag ska välja honom. Då får jag antingen välja mellan någon jag har spelat med eller någon som verkligen är värd att ingå i en drömfemma. Jag tycker Lidström är klockren, så jag spar, håller en plats öppen här, så ska jag fundera tills jag är klar med forwardsidan.
Ja, men då kan du fortsätta där om du tar forwards eller center först här då.
99-66, Wayne Gretzky och Mario Lemieux ska ju självklart tas ut i drömfemman.
Är det någon av de två? Det är ju en sån här klassisk grej. Vem är bäst? Wayne eller Mario? Det är ju rätt olika spelartyper. Det är väl därför frågeställningen är ganska kul.
Ja. Alltså, de är ju så otroligt. Det är ju egentligen Conor McDavid, det han gör idag, det gjorde de här två grabbarna.
Du kan ta fram skylten och ta pass.
Svårt att välja mellan de två. De var lite olika, men de var ju så jäkla bra. Så att det var ju helt sjukt. Så att, någonstans så kanske någonting säger att Mario, han var ju kanske... Men Wayne har ju alla siffror och alla liksom egentligen på sin sida. Mario hade ju, ja, jag vet inte, de är sjukt bra i alla fall.
Min egen forskning på det där, jag blev favoritfrågan att ställa till alla man har intervjuat som har varit med under den tiden. Och då ställde frågan till Patrik Sundström, Janne Exit Eriksson och Lasse Lindgren. Och alla tre, de är grymt imponerade båda, men Mario hade ytterligare någon dimension, menar de. Men det där är ju väldigt godtyckligt, för de var ju oerhört dominanta, men på olika sätt.
Ja, verkligen.
Ja, då har du kvar en forwardsplats då.
Jag ger den till Peter Forsberg.
Ja, bra val.
Ja, men han är ju, jag hade ju Lidström på backplats här, men jag tycker Peter är vår bästa hockeyspelare i Sverige genom tiderna, och framförallt i den tidseran jag har varit och sett ishockey, så är han ju fantastisk hockeyspelare. Han hade ju allt, tycker jag. Han kunde ju spela spelet, men han kunde ju tävla ner folk också. Otroligt kompromisslös när det gällde att spela hockey för att vinna. Jag är imponerad av Peter Forsberg, så han ska med där. Det är vår bästa spelare genom tiderna.
Han var bäst under en tid, åkte ju många gånger runt på en skridsko under en period när NHL var som absolut tuffast och grisigast också. Många glömmer bort det, men under den tiden så var det ju, det var brutalt att spela NHL, och han var ändå totalt dominant trots de problem han hade och alltihopa. Det var, jag är också där hatten av Peter Forsberg. Det är någonting exceptionellt med honom och hans karriär.
Så det blir en liten, jag vet inte om ni var beredda på det här, men Lidström får spela libero.
Ja, men det är din drömfemma, så du bestämmer ju fullt.
Ja. Peter får spela halva på vänstersidan. Mario spelar halva på högersidan. Wayne, han får ligga lite mer i mitten med lite mer fria tyglar. Och så får vi ge Djurgårdens Mats Sundin den offensiva platsen, så får jag in en svensk en svensk spelare till där.
Och en diffare också. Så.
Ja, Sudden ska med. Så att, det blir ju någon form av libro.
tre mittfältare där med Peter, Wayne och Wayne lite fri roll och Mario, och sen får Sudden ligga där uppe. Så det känns bra, det känns.
Du hade kunnat vilja ha dem i sin prime just nu här och ställa upp dem imorgon mot Rögle, tänker jag tänka mig.
Ja, precis. Det kanske hade blivit lite svagt bakåt i vissa, men jag har ju Lidas där bak och han löser biffen.
Ja. Hans son faktiskt, Lisom son, nu minns inte exakt vad han heter, för han var här och spelade SK Lejon faktiskt för några år sedan. Så att vi hade faktiskt Lidström i ett studioprogram på Norran. Var och hälsade på och såg någon rekordmatch som körde där med SK Lejon. Så att han har varit här uppe i Skellefteå någon gång. Så att det är bara en parentes.
Ja.
Jajamän, men du, fantastiskt kul att ha det här så här tätt in på slutspelet, och det ska bli otroligt spännande att följa den kommande tiden.
Mm. Ja, men vi hänger kvar lite, vi hade ett namn kvar.
Okej.
Han kom ju inte upp bland coacherna, men Hardy Nilsson ska ju självklart vara coach för det här drömlaget. Femman jag har tagit ut, Hardy vann ju SM-guld med Djurgården då, mitt favoritlag i början på millenniumet där, så att har det med två SM-guld går in och tar coacha det här gänget just med det spelsystemet, kommer han passa bra också. Mm.
Passar bra också att vara en SM-guld som spelare i Skellefteå, så att då kombinerar ju de bästa världarna, kan jag tänka, för din skull då.
Ja, exakt. Mm. Så att det blir bra med Hardy.
Ja. Ja, så här skön kombo också. Du har gått lite motsatt väg då, Stockholm och Djurgården som spelare, och sen till Skellefteå, och han gick motsatt väg. Så det finns ju en fin synergi där.
Ja, exakt.
Mm. Ja, men du, som Adam sa, tack för att du var här, Robban. Vi uppskattar att du ställer upp så här tätt inpå, som vi sa, dagen innan. Så ni har ju, ska ha möte nu här, har jag hört om, och det är mycket att förbereda. Så stort lycka till här. Ni har ju en byggd och ett Skellefteå publik som verkligen suktar efter ett nytt SM-guld. Det var ju 9 år sedan senast.
Ja, det är dags. Mm.
Dags. Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Malin Kristoffersson.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.